Wagnergruppens intåg i Moskva avstyrs då överenskommelsen nås med Kreml om att privatarméns chef Yevgeni Prigozhin går i exil i Vitryssland och anklagelserna om väpnat uppror avskrivs. De soldater som deltog i upproret kommer inte åtalas och de som inte deltog får anställning i ryska armén. Här har vi ännu en sån här situation som är så fascinerande delvis för att vi vet så lite om den. Det finns så många öppna frågor och det verkar nästan omöjligt att få säker information. Trots att det är en stor, vida omtalad världshändelse. Absolut största och viktigaste som pågick under de här dagarna. Det var precis då när vi svenskar firade midsommar. Så satt vi och sneglade på våra telefoner för att kolla senaste uppdateringen om vad tusan det egentligen var som hände i Ryssland. Så någonting hände med det här beryktade Wagnerkompaniet. Och deras likaledes beryktade ledare Prigozhin. Något sorts myteri, något sorts uppror. Men vad var egentligen syftet med upproret eller vad det var för någonting? Hur utspelar sig egentligen? Vad blir konsekvenserna? Det är ganska oklart. Jag tänkte vi kan försöka prata lite om det. En observation som jag gjorde det är att för en gångs skull så är Ryssland och väst officiellt i stort sett överens om vad som händer. Det brukar finnas bara helt olika bilder av många händelseförlopp. Och lite så är det här också såklart. Man har lite olika berättelser, men inte dramatiskt olika. Och det är framförallt, kan man säga, liksom tolkningar eller värderingar av konsekvenserna som skiljer sig. Alltså vad säger det här om situationen i Ryssland och så vidare. Men man är ovanligt överens om vad som faktiskt hände. Inte för att det gör mig mindre misstänksam, det är precis tvärtom. Alltihop börjar förstås med Wagnergruppen, en rysk grupp av legosoldater, ett privat militärföretag. Jag tror man kan säga också att Wagnergruppen har lite grann karaktär av en sorts främlingslegion, som franska främlingslegionen, för att de också tar till sig lite halvfigurer som kanske finns lite utanför samhället, som kan tas in och på det här sättet få kanske, det kanske inte som i främlingslegionen, att man blir fransk medborgare efter x antal år, men det finns, jag tror också finns en aspekt som kanske inte är 100% konventionell i när man tänker på amerikanska PMC, Private Military Companies. Ja. Det är relativt nytt för Ryssland att ha en sån resurs, åtminstone i modern tid, men det är förstås välbekant internationellt, och jag tror man kan säga att Ryssland skapade Wagnergruppen som ett svar på hur framförallt USA arbetar med privata militärföretag. Det finns väl inte riktigt en officiell historia, inte så vitt jag vet i alla fall, men det är rätt orimligt, tror jag, att tänka sig något annat än att Wagnergruppen uppstod. Alltså man kan inte tänka sig att den uppstod helt spontant liksom, för att Prigozhin kände för, utan det här var någonting som tänktes ut i Moskva, det var välsignat av Kreml, det var någonting som Kreml och Putin ville ha. Prigozhin, han var som en lämplig operatör för att styra upp en sån sak. Han var som en oligark, som man brukar säga. Han var en skicklig affärsman som redan var inlänkad i försvarsmakten. För att han, som jag förstått det då, så hade han företag som levererade diverse tjänster, som logistik. Han sysslade bland annat med livsmedel. Det är som de säger i svenska medier, korvgubben som blev oligark. Jag tycker ganska, ganska charmigt. De menar det som det ultimata nedsättande uttrycket. Jag tycker ganska charmigt. Men jag tror att han levererade mat till ryska försvarsmakten via någon sorts catering för tag eller liknande. Jag kan ha fått den bakfoten, men jag tror att det var en av hans kopplingar till försvaret. Så att han var en perfekt resurs när man ville bygga upp en sån här separat kraft som inte stod under samma begränsningar som reglera förband. För det är därför man har såna här privata grupper då. Att de lyder inte under samma regler, de kan göra saker som skulle anses vara juridiskt tvivelaktiga för reguljära förband och syssla med. Man kan ta större risker, man kan ha plausible deniability om någonting går fel på något sånt här med gråzonsuppdrag. Dessutom kan man då, man kan absorbera mer tvivelaktiga element i förbanden som man kanske inte kan låta ta värvning i den reguljära krigsmakten. Till exempel folk som har varit dömda för grova brott, vilket Wagner har blivit kända eller ökända för att de har massa brottslingar och så vidare i förbanden. Och man kan göra operationer utomlands som man inte kan göra med reguljär trupp, för att då skulle det vara liksom att Ryssland går in i det landet. Men Wagnergruppen har utfört operationer, skarpa operationer, och slagits i Mellanöstern och i Afrika och kanske andra regioner också. Och såklart så finns det också starkt ekonomiskt motiv, alltså precis som i USA. Alltså privata militärföretag är ett sätt att kringgå ekonomiska begränsningar, både i termer av vilka pengarflöden man kan pumpa in i verksamheten och hur man kan använda pengarna. Så till exempel, hur mycket kan man betala folk? De här företagen, de är inte begränsade av den reguljära arméns liksom, lönetabeller och så vidare. Utan de kan jobba mer med marknadspriser för att rekrytera de bästa förmågorna. De behöver inte tänka på liksom, anställningsförhållanden på samma rigida sätt som försvarsmakten behöver. Ja. Väldigt spännande ämne det här med legosoldater. Vi har pratat om det förut flera gånger. Det är spännande inte minst för ett historiskt perspektiv. Och inte minst det här med som hyresvärd som plötsligt vänds mot uppdragsgivaren. För det är ett historiskt temat. Och mer generellt såklart militäruppror. Det finns hur många historier som helst av uppror inom militären. Det mest välkända, det mest uppenbara kanske åtminstone om man har såna intressen som vi tenderar ha i våra kretsar. Det är kanske Romarriket där kejsarämbetet i Romarriket ärvdes ju inte, ibland så ärvdes det från far till son och så vidare. Men det var inte regeln egentligen, eller att det tillsattes genom val och sånt där, utan det är de metoder som vi känner igen från senare europeisk historia. Men i Rom så var det väldigt vanligt att man hade en framgångsrik militär härförare som när han var klar med sin kampanj ute i kolonierna så vände han på klacken, marscherade mot Rom eller mot Konstantinopel och gjorde sig själv till nästa kejsare. Och naturligtvis var det så som själva kejsardömet från början uppstod, alltså när Julius Caesar använde sin starka ställningsgeneral för att ta makten när han korsade Rubicon. Så om man vill leka med den parallellen så är det en ganska anslående förstås, eftersom det som utlöste inbördeskriget som ledde fram till Caesars maktövertagande var hans förordnade som guvernör i Gallien som han hade erövrat löpte ut. Och då statsledningen i Rom bådade honom att upplösa sina legioner och vända hemåt. Och där skulle han ställas till svars för diverse förseelser då. Det var uttalat eller åtminstone underförstått att det skulle inte gå så bra för Caesar när han kom tillbaka. Och på samma sätt så sägs det ju att man i Moskva hade fattat beslut om att Wagnergruppen skulle upplösas. Eller införliva sin regelrätta ryska krigsmakten. Men Prigozjin, han skulle inte längre ha den här ställningen som han hade haft. Och kanske delvis var det därför man skulle upplösa det. För att Moskva, Putin och så vidare. De kanske var trötta på att Prigozjin liksom nästan överglänste dem. På den här militära teaterscenen. Caesar, han gjorde sitt berömda motdrag då. När han marscherade med en av sina legioner. Floden Rubicon in i själva Italien, vilket utlöste det inbördeskriget som slutade att han tog makten. Så det är inte omöjligt att tänka sig att Prigozjin hade en liknande idé, att han försökte göra Caesar. Ni kan inte säga åt mig att upplösa min armé. Jag är en stor härförare. Jag står över er futtiga politiker och så vidare. Jag ska visa er vad jag kan göra med mitt mäktiga Wagner-kompani. Ja. Det som kanske gör mig skeptisk till den idén är att den framstår utifrån det lilla som jag vet som så djupt orealistisk på så uppenbara sätt. Alltså Prigozjin var ingen Caesar, för att uttrycka det milt. Han var inte en stor här, han var inte ens en militär. Han var en oligark, en vd, en spindoktor. Frontfiguren för en grupp och kanske skaparen av en sorts mytologi, en PR-bild. Det är inte en oviktig roll, men Prigozjin var ingen Caesar. Och så vid jag kan se så fanns det inte minsta lilla chans att han skulle kunna liksom, ta makten i Ryssland eller ens vara en spelare som avgör liksom, vem som har makten i Moskva. Det är i alla fall det är min bild av situationen. Ändå så gick han upp mot Putin och utmanade honom öppet utan omsvep. Visserligen så han sa ju då officiellt då att han vände sig inte mot Putin, han vände sig bara mot Shoigu och Gerasimov, alltså försvarsministern och överbefälhavaren. Men det är ju rent krasst en meningslös ordvändning bara från Prigozjins sida. Shoigu och Gerasimov är Putins män och alltså, särskilt i en sån situation så skulle Putin inte ha kunnat agera mot dem som någon sorts eftergift till Prigozjin. Om man tänker sig att han hade sparkat Shoigu och Gerasimov dagen efter att Prigozjin krävde det. Alltså, det skulle ju totalt ha underminerat Putins ställning. Så det, jag kan inte förstå det på något annat sätt. Alltså det som officiellt kommunicerades från Prigozjin och så vidare, som att det var ett frontalangrepp mot Putin själv, mot hela Putin-regimen. Men det här är en av frågorna som blir hängande i luften, och det är det jag försöker leda fram till här. Så hur kunde Prigozjin göra något som var så otroligt våghalsigt, så till synes och orealistiskt? Fanns det kanske en chans att han kunde ha lyckats? Eller hade han blivit vansinnig? Kanske bokstavligt talat vansinnig, som vissa har varit inne på. Att han fick en knäpp, liksom, krigets fasor, liksom, övermannade honom till slut, och han liksom kunde inte se klart, och det blev en sån här apocalypse now-situation, och han blev tokig helt enkelt. Men en annan som frågade är ju om Putin på något sätt var involverad. Många har misstänkt att det här var någon sorts maskirovka, eller en sorts fake-kupp. Kanske lite grann som i Turkiet här om året, när Erdogan, alltså oavsett vad upprinnelsen var till den här kuppen i Turkiet, det som officiellt var en misslyckat kuppförsök, men de facto så stärkte Erdogan massivt sin ställning i Turkiet, både i politiken, militären och så vidare, efter det här påstådda kuppförsöket, som många var misstänksamma kring, som jag definitivt är misstänksam kring. Så en fråga som har ställts i det sammanhanget, det är varför lät Putin Prigozjin komma så lätt undan? För någonstans, det blev snabbt uppenbart att det skulle inte bli någon marsch mot Moskva, någon kuppförsök liksom. De var helt utmanövrerade. Han fick inte med sig så många soldater som han hade behövt och så vidare. Han hade inget stöd, som jag förstod, det var absolut ingen i hela Ryssland som sa någonting annat än att vi sluter upp 100% bakom Putin. Inga oligarker, inga militärer, ingen slöt upp bakom Prigozjin, vilket jag antar att han hade hoppats på. Om det nu var ett riktigt försök, men ja, Putin han höll några skarpa tal där han pratade om förräderi och så vidare, men när det kom till kritan så lät han Prigozjin flyga till Minsk, eller om han tog en bil, det vet jag inte. Alltså, han fick liksom frilejd, åkte till Lukashenko och var i Vitryssland istället. Det kan ju mycket väl vara så då att det finns ett någonstans i Prigozjins nära framtid så finns det ett paraply, och det paraplyet har en förgiftad spets, och Prigozjin kommer få ett snöpligt slut. Men även om det händer, så tycker jag ändå det ser ut som en ganska mild reaktion från Putins sida. Alltså, måste han inte, om det är en riktig kuppförsök, måste han inte i det läget liksom faktiskt gripa Prigozjin och kasta honom i någon fängelsehåla på vatten och bröd, eller skjuta honom? Så Putin ser svag ut. Så varför accepterar Putin någonting som får honom att se svag ut, när det samtidigt inte ser ut som ett seriöst kupphot? Kanske för att Prigozjins kupp faktiskt var ett hot som Putin var tvungen att ta på allvar. Eller att Putin och Prigozjin på något sätt kan ha varit i maskopi. Men jag får inte ihop det med att Putin så svag ut. Och sen ytterligare en sån här faktor. Det är att hela dramat har inte spelat ut sig än. Så jag har sett delrapportering, jag vet inte om det är pass bekräftat, det är att Prigozjin redan nu på något sätt är tagen till nåder, att han har flugit fram och tillbaka med sitt privatjet inuti Ryssland, och att det spekuleras då igen om att alltihop kan ha varit en fint, en täckmantel för att flytta Wagnergruppen till Vitryssland, för att därifrån kunna attackera Kiev norrifrån. Och det antar jag skulle förändra bilden väldigt mycket, och då skulle Putin liksom se väldigt stark och listig ut. Och sen en annan fråga är såklart huruvida USA var involverade. Det är en naturlig misstanke såklart att de på något sätt hade fått klona i Prigozjin, kanske inbillade honom att han skulle få stöd i det här försöket att ta över i Moskva. Inte för att jag tror att amerikanskt stöd väger särskilt tungt i Ryssland. Om man har noll stöd inhemskt, men han har stöd från USA, då får man en sån här liksom, det händer ju att de försöker sig på sånt där, kanske så här Juan Guaido och sånt där i Venezuela, men jag tror inte det funkar så bra. Det funkar inte där, jag tror inte det funkar i Ryssland heller. Det finns helt enkelt massvis med frågor här, och därför tänkte jag att vi skulle besvara dem. Kan du, Boris, du kanske kan vara snäll och förklara för mig och lyssnare vad egentligen var som hände?
Ja, men jag har ju pratat med Prigge. Nej, men alltså en del, man kan ju börja med att rensa bort, tror jag, en del mindre troliga grejer. Dels det här med Putins goda minne och ledande hand i sensatt Erdogan liknande fake kupp. Den borde rimligen då ha följts av någon form av utrensningar. Och det har man inte sett i någon större grad. Nu har han gjort så här, nu slår vi till och tar bort de här. Hade man liksom eldat upp hela Wagnergruppen på bål eller någonting annat, så hade jag ju begripit det. Så att där finns det inga större likheter. Sen har jag lite svårt att se varför de skulle behöva genomföra en sån här operation för att flytta Wagnergruppen till Vitryssland. Det är ju bara att flytta dem helt enkelt. Det här gör ju bara att det finns ju liksom ingenting som hindrar detta. Och sen slå till. Det är snarare bättre att ha dem positionerade i Vitryssland som ett möjligt hot, om de inte behövs på de nuvarande fronterna. Den teorin är lite grann så här, man ska så fort vi inte förstår varför någon gör som de gör, så antar vi att de är inne i det här femdimensionella schacket. Och det är för att man vill nästan göra folk en tjänst och tro att de har någon jättesmart plan. Och jag kan svårligen se varför det skulle vara fallet, just för att få flytta Wagner till Minsk. Jag tycker du pekar på, alltså, det som är den riktigt stora frågan i det här, och den som det faktiskt inte finns något bra svar på. Det är alltså, rysk och sovjetisk tradition är ju att man hatar desertörer, man hatar inre upprorsmakare, och man dödar dem om de finns inom de väpnade styrkorna. Och det där det från början blir, alltså det är en rent reflexartad grej. Det spelar ingen roll vem det har varit som har suttit vid makten, vare sig det var under tsartiden eller under sovjettiden eller idag. Du krossar alltid folk i våldsapparaten om de muckar med den som har makten. Och tittar man på händelseförloppet den där förbannade underliga midsommardagen, så redan där blir det konstigt. Alltså, de rullar mot centralmakten, och det enda som händer är att centralmakten skickar upp tre helikoptrar, var en blir nedskjuten, och sen upprättar man lite vägspärrar vid infarterna. Det är det som är konstigt. Alltså, hade det varit normal rysk reflex, så då, fan, de satt in kärnvapen mot dem på motorvägen där. Det där är jätteunderligt. Och det spelar ingen roll om man har gjort, om Putin skulle ha gjort bedömningen att nej, men Prigozjin han satt hela kvällen och drack vodka, han blev sur därför att han inte får uppskattning för att han har offrat så mycket manskap, han är sur för att Shoigu inte ser till att de har ammunition och granater så det räcker, nu har han fått nog, nu rullar han bakfull i spetsen för en kolonn. Jag förstår killen. Så skulle Putin aldrig ha tänkt om han var en normal rysk härskare. Det är liksom, någon gör uppror, döda honom. Man väntar inte att prata med honom. Och lika underligt blir det när Putin då ger en intervju för några dagar sedan, var det förra torsdagen, där han berättar att han haft ett möte med Wagnergruppens ledare, inklusive Prigozjin, och sagt att ni får jättegärna fortsätta finnas och strida, men befälet ska övergå från Prigozjin till den som då var operativ chef i fält för Wagnergruppen. Och Putin säger i intervjun att nej, men alla tyckte att det verkade bra, utom Prigozjin som sa att det här kommer aldrig manskapet att godkänna. Och sen säger han inte mer, så att gruppen söder är ju liksom ganska okänt. Enligt Ukraina så finns det några hundra just nu som har flyttats till Vitryssland. Enligt Pentagons desinformationsunderrättelsetjänst så har Wagnergruppens soldater spritts ut på reguljära förband då, och presterar dåligt, hur de nu vet det. Alltså, det är ju här frågetecknen finns, och jag har ännu inte sett någon som kan ge en logisk vettig förklaring. Som sagt då, om Prigozjin blir tokig, så förklarar inte det milda Det är ingen ursäkt för att inte Putin skulle ha låtit honom gå under i en eldstorm. Det är skitkonstigt.
Mm. Men, ja, men väldigt bra. Det känns att vi börjar liksom utesluta vissa hypoteser, dra upp lite linjer, avgränsa lite grann vad man rimligen kan tänka sig. Jag tänker då att en sak som vi förmodligen kan sluta oss till, det är att Prigozjin måste ha varit åtminstone lite galen.
Mm.
Han måste vara åtminstone lite rubbad liksom. För mycket vodka, för mycket krigstrauma, vad det var för någonting. Men han kan inte ha varit totalt sund när han drog igång det här. Men den andra saken som jag tycker är svår att komma ifrån, det är att Putin är svag. Han vet att han är svag. Eller han kanske inte är svag, men han tror att han är svag. Han kanske är paranoid och ängslig. Det känns konstigt att säga en sån sak om Putin. Men jag kan inte se annat än att han agerade väldigt svagt. Det är precis som du säger, Boris. Det finns de här uppenbara sakerna som han borde ha gjort.
Mm.
Utifrån liksom rysk historia, typisk rysk doktrin. Och bara från vilket perspektiv man än ser det. Så framstår han som väldigt svag. Eller väldigt, väldigt ängslig. Så det skulle jag i alla fall ta som en approximativ tanke här. Att Prigozjin var åtminstone lite galen, och Putin, det exponerades här en ganska betydande svaghet hos Putin.
Ja, vilken ryssar i gemen, inte bara de väpnade styrkorna, tar till sig, för att om inget speciellt hände med Wagnergruppen då alltså det är en döds, de skjuter fortfarande folk som deserterar, fast inte lika öppet som under Stalintiden. Och kan man komma undan med det här, så är det en jävligt knepig signal alltså.
Vi har inspel från BBSen här. Så Prigozjin är typ en Steve Bannon som korsat Rubikon. Ja, det kanske finns, det finns säkert vissa likheter. Man kan ju leka med den idén kanske. Steve Bannon har ju militär bakgrund. Han är ju gammal US Navy, tror jag. Så att han har ju en viss bakgrund, men han har inte varit en ledare i det militära på det sättet. Han har inte varit ledare för något, liksom varit uppmärksammad på det sättet. Men han är, jag antar syftningen här på att han är liksom en viktig spindoktor, en person som kanske delvis överglänser den politiska ledningen och så vidare. Men Steve Bannon, han har ju alltid utmärkt sig genom att vara 100% obrottsligt lojal,
ja,
med sin ledare Donald Trump. Han har aldrig vikit en millimeter från den linjen. Så därför är det väldigt, väldigt svårt att tänka sig att Steve Bannon skulle liksom vara full och få någon sorts bizarr smetigt liksom, och börja liksom. Han flippade ju ur kring den 6 januari.
Mm.
De ökända händelserna 6 januari 2021 var det väl. Då han började gorma. Jag minns jag hörde live på hans War Room podcast och blev helt chockad över vad han sa. Att de skulle sätta upp pålar med avhuggna huvuden på runt Vita huset. en av de mer extrema saker som jag hörde någon mainstream person säga. Men han var liksom bara totalt uppeldad liksom, och satt, och han hade inget manus, om man för att uttrycka det milt. Så han är ju helt galen liksom, men obrottsligt lojal mot Donald Trump. Så det skulle vara egentligen liksom parallellen då, om Steve Bannon skulle vända sig mot Trump och ledarna. Alltså vi hoppas ju på det. Vi hoppas väldigt mycket på att vår kompis Steve ska göra något sånt.
Vässa påla själv.
Det jag hoppas på, det jag har sagt i åratal i Radio Bubbla och andra sammanhang, det är ju att en väg framåt för USA vore att Eric Prince, mannen som grundade Blackwater, deras allra mest ökända private military company, han borde ta makt i USA. Han är en perfekt kandidat på alla sätt. Han har rätt bakgrund, sunda värderingar. Han är en sån här liksom riktig amerikansk aristokrat. Och ja, som jag har sagt tidigare, det är på riktigt liksom ett av de mest, eller kanske det allra mest positiva scenario jag kan tänka mig för USA. Alltså bland de som känns någorlunda realistiska. Och givetvis, jag vet inte om jag har sagt det förut, men jag gissar att jag har sagt det tidigare. Han borde slå sina påsar ihop med Steve Bannon. Så fort Donald Trump deklarerar att han inte kommer att söka politisk makt igen, då är Bannon fri att göra en ny allians med nästa potentiella ledare. Och om Bannon och Prince går ihop, då kan de bli sån här Putin-Prigozjin. Det är inte precis samma då, men Men det skulle vara enormt spännande att följa sån utveckling. Superstark, skön Hollywood-logik som vi pratat om förut. Alltså man vill ju se fler såna här uppror. Det var någon som skrev på BBSen. Jag tror att det var Jonathan som skrev att det här, alltså Prigozjins lilla kupp då, det var det närmaste som man skulle få komma ett legionsuppror i sin livstid. Men man hoppas ju att han har fel på den punkten. Det hoppas ju han också såklart. Ja, visst är det en uppmuntrande tankebord. Så att vi skulle kunna gå in i en ny sorts tid, en hyrsvärdens tid, en legionärsupprorens tid.
Ja, det är en underbar tanke alltså. Men problemet är att vi har ju inte de riktiga legionärerna och hyrsvärden och personligheterna. Alltså det är möjligt, alltså man ska aldrig dra för mycket liksom växla på romartiden och hoppas att den ska återupprepas i moderniserad form. Men hyrsvärdens och legionärens ledare där, de var ju själva stridande. Alltså de förde ju befäl i fält i verklig mening, och de stupade ju till och med på riktigt på sin post de som behövdes. Och det är ju en av hakarna med Prigozjin, att han var ju inte en militärledare, så precis som du sa, alltså, han var ju en vd och en operatör på olika områden, och jag tror det är därför också som om man ska laborera lite där, så tror jag att det som bidrar till hans att han faktiskt tror att fick en knäpp helt enkelt. Han ser hela sitt livsverk liksom malas ner i skyttegravar och på slagfält. Han får inte understöd och underhåll, vilket är bevisat. Manskapet och officerarna skriker högan sky och till slut brister, och han rullar mot Moskva liksom helt vrickat. Och de lite mer kalla hyresvärden, man ska kalla dem, de får ju också erbjudanden av Putin på den här, om man nu talar sanning, under den här konferensen där han möter dem, att ni får vara kvar, men ni får utse den som också är den som ska leda er, det är den som leder er just nu i fält. Alltså vi har en avsaknad. Prins är ett fantastiskt bra namn på många sätt alltså, men jag tror ska man få legionärer i vår tids legionärer i rullning, så är det, då ska det vara råbarkade militärer. Det närmaste vi har kommit i modern tid, det är ju när främlingslegionen i Frankrike och delar av arméns ledning satte sig upp mot de Gaulle under Algeriet-krisen. Alltså då var det jäkligt nära. Det kunde ha hänt. Och det är ju min gamla dröm och käpphäst att det ska hända igen i Frankrike. Där har man strukturen alltså. Inte bara legionen, utan man har ju en stark krigsmakt som en del av den djupa staten. Så att men perfekt vore ju liksom prins tar makten i USA och en general kliver fram i Frankrike, så sen kan man sova lite lugnare kanske.
Ja, det vore grejer. Jag hörde rykten som gick för några år sedan om en svensk, jag höll på att säga general, jag tror inte han var general, han var nog överställd och sådär, men en svensk ganska hög militär som tydligen var väldigt frispråkig och väldigt radikal, och liksom en sån som han, när jag kollade upp på honom, kändes han som en sån som skulle kunna liksom dunka näven i bordet, ta med sina mannar som förmodligen är obrottsligt lojala mot honom och liksom, jag vet inte exakt hur det skulle till, rulla mot Helgeandsholmen. Nu är det svårt att tänka sig såklart i Sverige, men vilken kittlande dröm då.
Jo, men det är i de länder som har en riktig krigsvakt, va, så tror jag det är fullt möjligt alltså, att det är Frankrike och Tyskland är ju inte helt utrensat i krigsmakten än. Det dyker ju då och då upp liksom någon konspirativ grupp där, dock verkar de ha lite klen förankring. I Sverige kan jag tänka att det finns höga befäl som fortfarande har tänker rätt, har ett litet lojalt manskap. Men i Sverige har det praktiska problemet. Det finns ju inte så många krafter att sätta i rullning alltså. Det är om de kan skrapa upp tre plutoner och inta riksdagshuset.
Ja, det ska bli spännande att se vad som händer med med Prigozjin. Han är en intressant person.
Oh ja.
En av de stora äventyrarna i vår tid. Och så känner jag också att hans bilderna från hans lägenhet, när polisen gjorde razzia på hans lägenhet i Sankt Petersburg, tror jag det var. Det var ju någonting riktigt i hästväg. Man har ju sett lite sådär när de gör en räd på kanske Saddam Husseins palats eller sånt där. Men det här tog priset. Det var nog den bästa jag har sett i den genren. Alla de bizarra rummen han hade. Och enormt mycket bra grejer. Liksom. Med 8 falska pass och peruker och allt det där han behövde för att fly. Och ett helt rum som var som ett litet sjukhus som hade inrett. Komplett med all medicinsk utrustning. Just in case. Vapen och 1 miljard i kontanter. Och det var riktigt. Alltså han måste ha ganska spännande liv, Prigozjin, med den inställningen.
Jag tänkte på den här serien Blacklist, alltså han är ju som den amoraliska hjälten i den serien. Det är väldigt lika på många sätt.
Mm-hmm. Ja, det var en intressant och smickrande jämförelse. Ja. Jag har sett några avsnitt av den serien. Länkansvar på Prigozjins lägenhet. Bilder behövs, skrivs BBS. Ja, men absolut. Någon får fixa fram bilderna. De har redan postat BBS i en annan tråd, men länka gärna in dem. Gärna bilderna direkt. De är helt fantastiska. Och det var inte så farligt liksom, smaklöst heller. Det var ganska...
Nej.
Det var pampigt liksom. Det var pampigt och häftigt. Och jag tycker det är ganska imponerande att ha... Jag vet inte hur många falska pass han hade, men som jättemånga och... Jag blev ganska imponerad faktiskt av Prigozjins lägenhet. Så därför hoppas jag lite på att han kan göra en comeback, att han kan hitta på någon ny karriär och göra något. Liksom.
Men också det här med sedelbunt, alltså miljoner och miljoner i olika valutor i kappsäckar var väldigt härligt. Man ser honom liksom svinga den över axeln och springa mot en helikopter.
Ja.
Men och guldtacker givetvis, det var härligt som pratade av dig. Nej, men alltså man kan ju mycket väl tänka sig att Prigozjin dyker upp i Afrika. Wagnergruppen opererar ju fortfarande där och som det verkar allt mer självständigt. Han kanske blir negerkung.
Jag hoppas lite på att han ska slå sina påsar ihop med Viktor Bot.
Det vore ju väldigt coolt.
Han är tillbaka i Ryssland och igång och... kör lite samtidigt kommentarer och sånt där. Men det måste klia i fingrarna för honom.
Ja.
Att köra en sån här, kanske starta en ny Wagnergrupp eller köra med Prigozjin i Afrika eller vad det kan bli för någonting. Vet du förresten, Boris, det här är total off-topic fotnot, men du vet vem Christopher Cantwell är, eller hur?
Ja.
Den amerikanska libertarianen. Ja. Han kom ju ut i fängelset efter 3 år i fängelse eller sånt där nyligen. Jag har lyssnat lite på hans podcast då och då. Och en grej han berättade om, det var att när han satt inne i federalt fängelse i USA så satt han i samma, jag vet inte vad det heter, liksom, samma cellblock, samma avdelning som Viktor Bot. Och han och Viktor Bot blev polare. De var liksom bästa kompisar där på fängelset. Snackade med dem varje dag, för det var de som var mest intresserade av nyheter. Så de hade liksom, en av dem hade en prenumeration på New York Times och den andra hade en prenumeration på Wall Street Journal. Så läste de och så bytte de tidningen. Och så fort det hände något här nyhet på radio, de hjälpte varandra att få in radiofrekvenserna. När det hände något så gick de över till den andra cell och sa, Viktor, har du hört om din liten datta?
Det är helt underbart.
Så det är riktigt, riktigt sjukt. Alltså. Jag tänkte skriva någonting om det här på BBS, men jag har glömt bort att göra det. Christopher Cantwell tog det. Men Christopher Cantwell och Viktor Bot är polare från fängelsetiden.